Varmt välkomna tillbaka till Fastepodden med Ingrid och...
Både Pierre-André och tack igen Ingrid. Låt oss börja. Så välkommen tillbaka Ingrid och nu börjar den viktigaste veckan av vårt liv, man kan säga. Vi träder in stilla veckan och vi börjar med palmsöndagen. Som vi känner också i katolska kyrkan som palm och passion, söndagen. Och för en gång läser vi samma evangeliet, handlingen.
Exakt, det är helt underbart. Markus evangeliets 11 kapitel.
Ja, så med Jesus Kristus träder vi in i Jerusalem. Och vi kommer att se vad verkligen betyder Jerusalem för vårt liv. Och för vår tro, skulle jag säga. Men det finns mer än Jerusalem. I dagens evangelium. Så under hela fastan närmade vi oss Jerusalem. Det var verkligen en vandring. Ibland en kamp att följa Jesus Kristus. Att fortsätta när vi var tröttna. Men antingen närmade vi oss Jerusalem. Och vid Betfage och Betania. Och redan när, förstås, när vi läser våra evangelier på franska eller svenska, ofta vi glömmer också att på hebreiska alla namn bär en mening, har en betydelse. Och Betfage, det är fikonhuset.
Exakt, liksom Betlehem är brödshuset.
Men förra veckan vi redan pratade hur fikonträdet var viktigt för att förstå våra evangelier, att det är ett symbol som påminner oss om Guds ord. Det börjar i första Moseboken i Eden. Det fortsätter i Johannes evangeliet när Jesus träffar Nathanael. Och här igen, nu i Markus evangeliet, tittar vi på Jerusalem.
Jo, det är så att det är i Betfage som lärjungarna får i uppgift att hämta ungåsnan som Jesus ska rida in på. Och det här är en viktig liten notis att det är en ungåsna som ingen tidigare har ridit på. Därför att om vi går tillbaka till de olika föreskrifter som finns i Moseböckerna så ska det ett djur som ska offras, som ska användas till offer, ska vara... Någonting som ingen tidigare har ridit på. Det talas om en röd ko bland annat. Så det är ytterst viktigt att denna åsna är en ung åsna. Och den ska hämtas i Betfage. Fikonhuset. Och sen när Jesus har ridit in i Jerusalem så kommer han dessutom gå förbi ett fikonträd. Och här, nu kan det ju tyckas när man läser evangeliet ur vår perspektiv att det är synd om fikonträdet. För att det är nämligen så att det inte är säsong för fikon. Så att det här trädet bär ingen frukt. Däremot så har det bara lite lövverk. Och då förbannar Jesus detta träd och säger att du ska aldrig mer bära frukt. Och det är faktiskt första gången som Jesus förbannar någonting i evangelierna. Och det här har ju sett som ett uttryck för dels kanske prästerna som inte vill ta till sig det som Jesus har att säga. Och vi kan ju se det som en liten varning till också oss. Att vad är det att bära frukt i den heliga ande? Det förväntas någonting av oss i vår tro hela tiden också. Mm. Inte för att Kristus förbannar oss om vi inte gör det. Men ändå det finns en viss dialektik i det. Men om vi går till Betfage i alla fall. Där har lärjungarna då i uppgift att gå och hämta en ung åsna. Som står bunden som ännu ingen har suttit på. Och jag vet inte hur du har läst, hur ni har tolkat det här. Men jag har läst lite olika, man kan tolka det på lite olika sätt. För det här, när det gäller just ungåsnan, handlar om Jesus har förberett sitt intåg på något sätt. Eller om han bara vet att det finns en ungåsna i Betfage som han skulle kunna rida in i Jerusalem på. För han förbereder ju ett intåg i enlighet med profeten Zakarias 9 kapitel. Ska vi läsa det kanske?
Ja.
Fri profeten Zakaria, där hör vi i alla fall ropa ut din glädje dotter Sion, jubla dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig, rättfärdig är han, seger är honom given. I ringet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Sakarja skriver om, eller profeterar om, Messias som ska komma. Och han ska alltså rida in i Jerusalem på en ung åsnehingst.
Men det är någonting som vi hör ofta i våra evangelier som en refräng. Hur skriftet uppfylldes, hur Jesus Kristus uppfyllde skrifterna. Så också det var vi hörde när vi var på förklaringsberget. Mm. Att hela lagen och profeterna var med Jesus Kristus i Jesus Kristus. Och hitta sin fullkomning genom Jesus Kristus. Och därför när vi ser Jesus Kristus som träder in i Jerusalem, det han kommer in med hela gamla testamentet. Så det är hela uppenbarelse som kommer in i Jerusalem. Och du pratar om förstås Zacharias, för det finns en direkt koppling genom åsna, men det är verkligen vad vi ser redan när David inleder arken i Jerusalem. Han öppnar vägen för att Guds närvaro kan komma in och verkligen vaka över Sionsberget i Jerusalem. Mm. Och det är vad vi läser i dagens evangelium, i Markus evangeliet. Jag är inte van med vad våra kyrkofäder eller vår tradition säger precis om åsna och åsnans roll. Men jag skulle förstå att en åsna som ingen har suttit på, som att det är någonting nytt som händer här. Mm. Det är inte bara för att säga okej, Jerusalem gick vilse. Det finns mer än en profet här i Jesus Kristus. Det är Gud själv som träder in. Så det är verkligen genom att säga, ja, det är en åsna som ingen har suttit på. Det är också ett signal för oss att säga, ett tecken, ja, någonting helt nytt händer.
Mm. Någonting helt nytt som samtidigt är omissligt djupt rotat i det som har hänt. Och därför är det ju så att det, när vi läser det som kommer, det, på ett sätt är det en självklarhet för oss att det vi läser och det vi lever under kommer leva nu under stilla veckan, som vi skulle säga i Svenska kyrkan är ju en andra passionsens andra vecka. Det som vi lever är ju det, någonting som vi bara kan förstå mot bakgrund av hela det gamla förbundet, det gamla testamentet, vad som händer där.
Absolut.
Det är samma Guds härlighet som på olika sätt visar sig. Och jag tänker väldigt mycket när jag läser det här på när Jesus tidigare säger till lärjungarna att
tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.
Exakt. Och alltså inte en bokstav, inte en prick i lagen kommer att få. Allt detta som vi hör om i gamla testamentet, det kommer Jesus att uppfylla just nu. Men inte på ett sätt som folk förväntar sig. Och jag tycker det är en ganska underbar sak som jag fick höra här om dagen i meditation, i en andlig läsning. Där det var en person som berättade att i Talmud så är det tydligen så att man kan tolka det på så sätt att på ett sätt varje liten vers eller varje mening handlar om uppståndelsen. Mm. Eller om uppståndelse. Och för vår del så är det ju någonting som verkligen.
Nej, men vad du säger, det jag tror är oerhört viktigt att vi måste komma ihåg att vi tror inte på en ersättningsteologi.
Nej, exakt.
Och när jag säger det är någonting helt nytt som händer, det betyder inte att på grund av att vi har Jesus Kristus behöver vi inte uppenbarelse som hände i Gamla Testamentet. Det finns ett vers som verkligen jag funderar mer och mer, där jag betraktar mer och mer, och det i Johannes evangelium när Jesus Kristus träffar den samaritan kvinna. Och i dialogen han säger någonting som är oerhört viktigt och ibland är missuppfattat i våra kyrkor.
Jesus säger ni tillber det som ni inte känner till, vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna.
Ja. Och det, jag tror det är verkligen en stark varning från Jesus Kristus för att säga att ni måste lyssna på vad händer i Gamla Testamentet.
Mm, verkligen.
Och jag kommer inte att hersätta den uppenbarelse och Gud, hur Gud har kallat de hebraiska. Mm. Och frälsningen började redan, jag skulle säga, när de gick ut i den strädgård. Och särskilt när han kallade Abraham. Mm. Och det var vi upptäcker igen när vi trädde in i Jerusalem med Jesus Kristus. Att vi måste ha i bakgrunden hela Guds ord. Mm. Och det med hela Guds ord att vi trädde in.
Exakt. Vi kan inte förstå en enda vers i evangeliet om vi inte på något sätt försöker förstå bakgrunden som ligger i det som vi kallar för Gamla Testamentet eller hebreiska Bibeln överhuvudtaget. Så egentligen så borde det vara varje kristen som verkligen vill fördjupa sig i sin tro måste egentligen fördjupa sig i judisk tro och kultur. För att på så sätt så kan vi förstå vår tro. Och vi kan också förstå detta som Kristus gör. Det är bara en sån liten detalj som att i Markus så hör vi ju hur när Jesus nu ska rida in så tar folk och skär grenar från träden. I andra evangelier står det att de skar palmkvistar. Det är ju därifrån söndagen har fått sitt namn. Och det är därför som vi i många församlingar viftar med palmer under palmsöndagen. I många svensk tradition så viftar man med Nordens palmer som är videkvistar. Men nåväl, det är palmer. Men sen som någon har sagt i en kommentar att eller påpekat i en kommentar att palmkvistar använder man vid lövhydd och högtiden. Vid de olika ceremonierna där man gick upp till altarets horn. Kring altaret med palmer. Men det är inte lövhydd och högtiden som man är på väg upp till. Han är på väg upp för påskhögtiden. Så förmodligen så är just Markus väldigt kortfattade kommentarer att man bara skär kvistar från träden och viftar med. Egentligen förmodligen det mest historiskt korrekta. Och det är bara en liten detalj i detta.
Mm. Och vad jag gillar att det inte bara att de bredde ut sina mäntlar på väggen eller andra strödde ut löv. Men det är också de gick före och de som följde efter ropade. Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och här finns också ett eko av vad vi läser i Andra Samuel-boken. När arken träder in i Jerusalem och vi ser kung David. Kung David som dansar med liv, säger. Det är spännande när vi läser versen av Andra Samuel-boken kapitel 6. Och det är vers 14. Och David, klädd i linne efod, dansade han sedan med liv och lust inför Herren. Hur välkomnar vi också Gud i våra liv? Är det någonting som också sätter oss i rörelse och det är ganska intressant för det fortsätter i Andra Samuel-boken. Då Herren sa kom in i Davids stad stod Sauls dotter Mikal och tittade ut genom fönstret och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren kände hon förakt för honom. Men inte David. Och David var så glad att kunna välkomna Gud i Jerusalem. Jag tror det är vi, liknar vi mer David eller Mikal i detta fall? Och jag tror det kan också belysa vårt sätt att följa Jesus Kristus, att välkomna Gud i vårt liv.
Verkligen. Och där kan jag faktiskt finna en återklang också när vi kommer till Johannes evangeliets skildring av intåget i Jerusalem. Det är faktiskt ett eko. Här tycker jag vi har ett, när det gäller Mikal och David, så har vi ett eko faktiskt i Lukas evangeliets skildring av intåget i Jerusalem. Då har vi hur folk på samma sätt jublar kring Jesus. Och då har vi om några fariséer i folkmassan sa det då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Det är lite samma återklang. Men sen också just Jesu kommentar är också, har man tolkat på lite olika sätt. Man har tolkat det som en varning över staden. Nästan till en olycksprofetia. Att om inte de döda tingen hyllar Messias så måste... Om inte vi hyllar Messias så kommer till och med de döda tingen att göra det. Man skulle också kunna se det att om inte vi hyllar Messias så kommer ju faktiskt skapelsen ändå att hylla Messias, sin skapare. Och det gör den ju i all sin prakt året om. Sen lyckas ju vi tysta denna lovsång på vårt sätt att suga ut jorden. Men till och med skapelsen kommer att jubla.
Och det är inte vilket jubel som helst, tack. För det är en välsignelse. Och det är verkligen när Gud kallar Abraham, det är för att vara en välsignelse för alla folk. Och att välkomna Gud, att ta emot Gud också i våra liv. Det är verkligen en välsignelse. Och en välsignelse, det är verkligen där vi ser att här finns Guds plan. Att verkligen förnyas hela skapelsen. Att vi blir igen en välsignelse. Ett tecken att vi är med Gud. Det är himmel och jorden tillsammans. Och där när jag verkligen tänker på Jesu intåget i Jerusalem, vad jag ser också det vad vi läser i Uppenbarelseboken. Den nya Jerusalem som kommer. Där vi kommer att kunna verkligen tillbedja, inte bara Gud, men med Gud. Och den sång som vi hör här, det är också den sång som vi kommer att sjunga med alla änglar kring och med Gud. Och det är verkligen, det finns en försmakt av att verkligen förvänta oss.
En sång som redan sjungs, eftersom Kairos och Kronos inte är riktigt samma sak.
Nej.
Eller verkligen inte samma sak. Ja, för det som vi går in i också, som sagt, det är ju inte, det är ju drama. Det Kristus gör han inte bara för lärjungarna, inte bara för sitt folk, han gör det för hela världen, för hela skapelsen. Och jag tycker det är spännande också, just detta ropet, Hosianna-ropet, det är ju hämtat ur den 118:e saltarsalmen, och jag älskar saltaren, det är ju kyrkan, det har ju varit... Det är faktiskt någonting mycket vackert, att det är ju någonting som både man i judisk tradition men också i olika kristna traditioner har bett med.
Och fortsätter be
med i princip alltid. Och den 118:e salmen är ju den stora, kan man säga, pilgrims- och tempelsalmen. Och där finner vi i den 25:e versen, salm 118, vers 25. Herre, hjälp oss, Herre, ge framgång, välsigna den som kommer i Herrens namn. Utan vi välsignar från Herrens hus, det vill säga från templet. Där har vi liksom hela detta jubelrop som omger Jesus. Och här är väldigt intressant när Jesus nu rider in mot den heliga staden och man jublar kring honom på det sättet. Han hälsas ju som Messias. Och det fanns två, kan man säga, tongivande föreställningar om vem Messias skulle vara på Jesu tid, som vi känner till. Det ena var att han skulle vara då denna härförare som skulle återge Israel som politisk, så han skulle vara en härförare som skulle återge Israel sin forna politiska makt, men han skulle också vara den messias, eller så hade man messias förväntning om messias som renade tempelkulten igen, så att den till en rätt tillbedjan av Herren. Och Jesus, han kommer ju inte att återupprätta det rike som han kommer med, det är ju inte av denna världen. Det säger han ju gång på gång på gång. Men det är ju Guds rike som faktiskt rider in där i Jerusalem denna dagen. Som vi hör om, som vi firar på palmsöndagen. Och det första, bland det första han gör faktiskt, efter att ha förbannat fikonträdet som inte ger frukt, är ju faktiskt att han rensar templet. Han går till Jerusalems tempel och slänger ut. Det här vi har pratat om rensningen i ett tidigare avsnitt. Men han har verkligen... Och med Guds vrede, som är väl den enda rättmätiga vrede som finns, så tar han och renar tempelplatsen mot från allt ockeri, allt handlande och så vidare.
Det finns också när vi läser dagens evangelium, Jesu intåget. En av min favoritteolog, som du vet, är N.T. Wright, den anglikanska teolog. Och det finns någonting som jag gillar i dagens evangelium. Och ibland vi kan gå fort om... Det är också ett litet vers. så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Efter när Babylon förstås Jerusalem och när de kommer igen efter exilen i Jerusalem, Guds närvaro kommer inte in i templet. Och det var vi läser med David, Salomo, när han bygger templet, vi ser som vi läste i Andra Moseboken, Shekina, som villa rover templet, så det var uppenbarelsetältet i öknen i Andra Moseboken, i med Salomo där i Jerusalem. Men när de gick in i exil till Babylon, lämnar Guds närvaro templet. Och det kommer inte efter exilen. Även om när de återbygger templet, vi läser inte i Gamla Testamentet att Guds närvaro kom tillbaka. Men nu, Gud själv träder in i templet. Så det är verkligen någonting vi kommer att höra i Parons berättelse när vi hör Jesus säga det är fullbordat. Här redan är fullbordat. Himmel och jord tillsammans i templet. Förstås, det kommer att utvecklas igen under veckan och förstås med den stora helgen som helst med uppståndelsens påsktid. Men här redan vi har en försmakt igen av himmel och jord tillsammans, nya skapelsen. Och det är verkligen vad vi strävar efter. Så det är så rikt när vi läser det här evangeliet. Att det finns här så mycket i verkligen få verser. Men det finns ett mysterium också. För när vi slutar dagens evangelium i Markus evangeliet, och när han hade sett på allt, vände han tillbaka till Betania med de 12, eftersom det redan var sent. Så det är verkligen så. Ja, nu vi har gjort det. Hej då.
Men så funkar faktiskt Markus. Det är ett underbart evangelium, det är väldigt kortfattat. Det är ju det tidigaste evangeliet som är skrivet. Och det är hela tiden så att bland annat när Jesus gör, varje gång som Jesus gör ett under i Markus, med några få undantag, så är det så att han säger till andra att säg inte någonting om vad som har hänt. Gå och visa upp för prästerna, men sprid inte det här just nu. Och ofta så är det så att det är kortfattade små slut, som detta att de går tillbaka till Betania. Och liksom, där slutar vi. Och vi gör uppståndelsen, så är det så att förmodligen ursprungliga texten, så är det att kvinnorna är vid graven och är rädda. Och där slutar det egentligen. Ja. Och sen har någon antik panik lagt till lite extra rör om att ja, men han är uppstånden och så vidare. För man vet det. Men Markus rör sig hela tiden i dialektiken att han visar vem är Jesus. Och sen drar han undan det liksom. Drar undan mattan för våra fötter. Så att vi trodde att vi förstått, men sen plötsligt förstår vi inte. Och så tror vi att vi förstår. Och sen förstår vi egentligen igen inte. Så är det hela tiden. Det är liksom framåt, bakåt. Vem är Jesus? Ja, vi kan inte fullkomligt fatta och förstå vem han är.
Mm. Ja, och det är vad vi kommer att upptäcka under stilla veckan. De som välkomnade Jesus i Jerusalem, de som ropade välsignade han som kommer i hans namn, det är de som kommer att förråda honom också. Mm. Och lämna honom. Och till och med Jesu lärjungar. Så det är också en stark varning för oss. Ibland vi kan också i vårt liv känna ja, Gud. Men sen när det blir svårt, eller när vi träffar svårigheter, eller när vi kämpar, att det är också lätt att
överge allt. Exakt. Och det handlar väldigt mycket om också vandringen när vi försöker då följa i Kristi fotspår. För där kommer alltså det som Kristus visar väldigt mycket på i evangeliet, det som Kristus gör, är att det är Gud själv som ställer sig mitt i det svåra, mitt i det sorgiga. Han kommer in i världen, men han ställer sig mitt i det som är smärtsamt och svårt för mänskligheten. Och det svåraste vi har, som är döden, som är det mest definitiva för oss. Det ställer sig Kristus mitt i. Och där är plötsligt Gud närvarande. och han är den som övervinner det. Och likadant är det med oss som lärjungar. Tyvärr så ska vi inte tro att det alltid är piece of cake att följa Kristus. Att det alltid är jublande hosianna på det sättet. För att vi får jubla en stund i hosianna, men sen så måste vi också tillsammans med honom gå mot genom påskdramat mot korset. Och se om vi klarar av att stå kvar där. Om vi gömmer oss, rymmer och gömmer, eller flyr och gömmer oss, eller om vi faktiskt står där vid korsets fot.
Och jag tror det vi behöver hela vårt liv för att förstå vad det innebär att följa Jesus Kristus.
Ja.
Men tack, Ingrid.
Tack till dig, Pierre-André.
Så nu vi kommer att verkligen träda in i den stora veckan som helst.
Mm.
Och jag tror det är alltid spännande att verkligen kunna uppleva stilla veckan.
Mm. För vi lever ju i det. Vi lever ju i. Kyrkan lär ju att du faktiskt lever genom händelserna. Också vi.
Ja, tack.
Tack.